Amen. Tusen tack. Jättestort tack till lovsångarna. Vi har en par nya lovsångare i teamet idag. En applåd. Jätteroligt. Det är så härligt när det kommer, jag tänkte säga när det kommer nya människor på scenen. Jag vet inte vad det betyder. Alltså det är ju roligt att se också samma människor på scenen, men det är också väldigt roligt när det kommer nya människor upp på scenen nu som då. Så jag kan göra lite smygreklam. Det här var nu en par nya lovsångare. Det finns alltid möjlighet att komma med i något team någonstans. Prat med Lilian eller Amanda eller Anders eller någon annan. Så hittar vi en plats för dig, så skulle du också vara inbjuden på glass på torsdag. Det vill man inte missa. Så det är alltid bara att rycka tag i någon. Här finns alla möjligheter att tjäna, och det är ju också jätteroligt. Jag vet inte hur ni är, men jag tycker att det är liksom roligare att få göra någonting än att bara sitta och värma bänken. Ibland är det skönt att värma bänken, men nu är det ju roligt att få göra något. Det är jätteroligt att stå här nu idag. Det är nog väldigt vackra. Jag måste säga att jag är nog imponerad av er. Vissa av er måste ju vara här, men om vi bortser från ni som måste vara här. Ni som har kommit hit idag. Bra jobbat. Ni får lite klapp på axeln åt er själv och säger, aj, nu har jag nog prioriterat bra. Det har varit en otroligt fin helg. Och man känner nästan, jag känner så här att oj, hjälp alltså. Att kom och predika en sån här söndag när solen för första gången på en halv evighet lyser, så liksom värmer hela vägen ända in i själen. Och så ska man komma och predika. Liksom, opsan, alltså man vill ju bara prata liksom om sommar och glass och gemenskap och bada och sitta någonstans ute i gräset och så vidare. Men det ska inte jag göra. Så roligt ska vi inte ha. Nej, det får vi göra sen. Åtminstone ni som är unga vuxna så får sen gå sitta i gräset och njuta. Jag heter Julia Olin, för er som inte känner mig. Jag är gift med Anders som är föreståndare här. Och jag jobbar tillsammans med några andra, ett jättehärligt team, så jobbar vi med det här Open Unga Vuxna Arbete. Jag kan också göra lite smygreklam om det, för det är så sällan vi står och pratar om vad vi gör där. Men vi har alltså ett Unga Vuxna Arbete där vi träffas varannan vecka. Och en av våra primärvisioner är att vi ska få se en ung människa gå från en ung tro upp till en vuxen tro. Hur går man den sträckan från att ung tro till vuxen tro? Och det är inte alltid det lättaste. Det tycker jag själv i alla fall inte att det är. Men det är vår vision och mission. En del av det vi jobbar med Open. Så välkomna med unga vuxna om ni inte har varit med tidigare. Det är bara att stiga in i en härlig gemenskap. Okej, idag så ska jag prata. Anders har pratat en par veckor om försoning. Prata om vad Jesus har gjort för oss. Och jag ska idag prata om varför vara kristen. Det känns som en så här lagom stor rubrik. En så här, ja just det, någon kollar på klockan. Hur länge ska det här månet ha? Så vi ska inte liksom ta hela spektrat. Men jag kommer att ta lite så här. Ja, men jag har en liten tanke jag vill dela kring det här idag med er. Vi hade en brunch med det här unga vuxna gänget på påsken. Och då pratade jag utgående från ett bibelställe i Filipperbrevet. Jag hade 10 minuter på mig att prata. Och så här i efterhand kändes det ju alldeles för kort. Så om ni som är unga vuxna var med på tillfället, känner igen det här bibelstället lite extra mycket. Så det är inte bara ni som har liksom smygläst Bibeln jättemycket, utan det är också för att jag pratar om det här på brunchen. Men det är jättebra poänger, och jag ville inte att det skulle lämna där, utan jag vill verkligen få del det också med er idag. Jag tänkte så här, innan jag blev troende, eller i den tiden när jag började bekanta mig med kyrka, med kristendom, det var när jag gick i gymnasiet. Så när jag lär känna kristna så blev jag lite fascinerad. Och jag hade tidigare haft väldigt stora fördomar mot kristna och tyckte att det var ganska så här dammigt och tråkigt och trist och inåtvänd, som man ju tänker när man går i högstadiet. Eller kan tänka när man går i högstadiet. Men när jag gick i gymnasiet så lärde jag känna flera troende, och jag började också komma med på lite ungdomssamlingar hit till Sion. Och det jag tänkte då när jag funderade på det, att om Gud finns, alltså finns Gud, så är det, då är det lite knepigt, för då får det konsekvenser i mitt liv. Och då börjar jag verkligen sats på det. Och finns inte Gud, hur ska jag liksom, hur ska man veta liksom att finns Gud, finns inte Gud, ska jag sats på det här, ska jag inte sats? Och jag hade allvarliga diskussioner med den Gud som jag inte visste om fanns. Och han var vis nog att svara åt mig på ett sätt så jag slutligen förstod att okej, men Gud finns på riktigt. Men innan jag kom fram till det så tänkte jag ändå, till slutligen tänkte jag, men om han nu inte finns, kanske inte gör så mycket, för det verkar nog ha ett jättebra liv de här som är kristna. Så jag tänkte, men va, jag kan väl ändå köra på det här, det spelar det väl någon roll liksom. Att det här verkar ändå lite spännande. Jag fick en jättepositiv bild av att vara troende. Även om jag behöver få den här bekräftelsen från Gud att han faktiskt finns och att han talar in i mitt liv, så var jag fascinerad och på något sätt liksom, lite attraherad av det här att det fanns någonting som inte hade sett hos mina andra vänner. Om att vara kristen. Jag tänker så här, att vara kristen, så det har effekt över tiden. Det har effekt över all tid. Och det är lite några av de punkter jag ska prata om idag. Det handlar om att det finns en dåtid som Anders har pratat om de här senaste veckorna. Det finns någonting som redan har hänt i historien, som redan har varit men som ännu idag får effekt på våra liv. Det finns en nutid. Det finns någonting för ditt liv just nu som Gud vill göra. Och det finns någonting, Gud har liksom en tanke för det varande, det skede där du är just nu. Det finns en framtid. Det tar inte slut här och nu. Och det är inte bara det som Jesus har gjort på korset och så var det där. Utan det finns en framtid. Det finns någonting framför dig som Gud har tänkt för ditt liv. Och för att vara lite pedagogisk så finns ett alltid. Väldigt grammatiskt inkorrekt, men väldigt så här. Yes, det finns ett alltid, ett forever. Det finns en evighet. Det tar inte slut med din framtid, utan det finns också en evighet. Och då tänkte jag att vi skulle kika lite på idag på cirka 30 minuter. Så gott det går. Så ni får hänga med. Vi ska se hur, om det blir lite kulsprutet bibelställen. Men jag ska försöka ta till mig min före detta pastor och min kanske främsta, fortsättningsvis främsta mentor i livet, Stefan Sigfrids. Som alltid sa, tal långsamt. Julia, kom bara ihåg, tal långsamt. Så jag ska kolla om det på något sätt rota sig. Det bibelställe som vi börjar med, det är från Filipperbrevet 4. Kapitel 4, vers 1-8. Och där står det så här. Stå därför fast i Herren, mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Synutyche att vara eniga i Herren. Ja, även dig, trofasta medarbetare, ber jag. Hjälp dessa kvinnor som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid Herren. Än en gång så säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra inte er för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Ja, han lyckas ju ibland få otroligt mycket stuff i väldigt få rader. Alltså det är så här sprudlande bibelställe med poäng efter poäng efter poäng. Och vi ska kika på några av dem. Jag har plockat ut 6 punkter från det här bibelstället som vi ska kika på tillsammans. Och det första, Det första jag tänker på, det första vi går in i, är den här dåtiden. Jesus, han har redan gjort allt för dig. Han har redan gjort sitt verk för dig. Jesus är vår rättfärdighet. Han har försonat oss med Gud och vi får vara Guds barn. Det här är saker som Anders har pratat om de här sista veckorna. Det här är saker som många av oss har hört många gånger. Men det är någonting som vi också alltid behöver påminna oss om och ta in igen i vårt inre. Så här är det. Jesus har redan gjort allt för oss. Det står alltså i det här bibelstället, punkt nummer 1. Stå fast i Gud. Stå därför fast i Herren. Och tänk så här, att det finns verkligen en klippa och en stabil grund att bygga våra liv på. Det finns ett verk som har gjorts för länge sedan, men som fortfarande är verksamt, som fortfarande är aktivt i våra liv. Och där Gud verkligen vill ge någonting genom Jesus till dig, till mig, men också till våra vänner. Frälsningen är ett verk som vi inte kan rå på, utan Jesus har gjort det åt oss och han har gett det som en gåva så att vi får bli Guds barn igen. Så fast i Gud. Jag tänker att man är rotad tillsammans med Gud, att man inte svajar hit och dit och man vet inte riktigt vad man tror och vad man vill och vad man tycker, utan det man vet är att ja, men Jesus har dött för mig. Jag vet att det här tror jag på. Jag vill leva mitt liv tillsammans med Gud som är min pappa, som är min skapare. Och jag tror så här, att om vi slutar att stå fast med Gud, om vi slutar att vara rotade i honom, så slutar Gud vara relevant för oss. Vi på något sätt tappar bort honom i det här lite svajiga och instabila. Så när vi står tillsammans stabilt med Gud, då är vi oroliga på en klippa. Men när vi på något sätt väljer att backa, så blir också Gud mindre relevant. Det är som att tron blir lite blek. Nästan så att tron kan bli meningslös när vi backar bort från Gud och inte väljer att fortsätta leva nära honom. Det står så här i Hebreerbrevet, kapitel 12, vers 1-3. När vi nu har en stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådant fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och därför tror jag det är viktigt att vi börjar i det här dåtid, det som har varit, det som Jesus har gjort. För vi behöver ständigt påminna oss själva om, okej, nej men det här har ju Jesus gjort för mig. Och inte bara för mig, utan för hela den här världens skull. Fortsätt tänk på honom, fortsätt tänk på vad han har gjort, för att inte vi ska tappa hoppet. Vi tappar lätt fokus, vi tappar hoppet, vi tappar liksom passionen. Om inte vi håller vårt hjärta, vårt sinne uppdaterade och fortfarande liksom ett med Guds hjärta. Yes, det är en stabil grund att bygga sitt liv på. Ja, vi går från dåtid till nutid. Att leva i det som Gud har för dig. Det här skulle man kunna säga väldigt mycket om, men jag kommer endast att fokusera på de bitar som tas upp i det här bibelstället som jag börjar med. Punkt nummer 2. Strid inte med andra troende. Det står alltså i bibelstället, så står det: var eniga i Herren, i Filipperbrevet. Så strid inte med andra troende, så har jag översatt det lite så här, lite mer provokativt språk. Var inte stridande med andra troende. Det finns mängder oväsentliga frågor att strida kring. Det finns mängder av frågor som folk har åsikter kring, som folk älskar att diskutera. Har ni varit i sådana här debatter när du ser att det knistrar i personen du pratar med, dens ögon bara glittrar, för det är som så, det här diskussionsämnet, det är liksom, nu ska du minsann få höra. Jag vet inte, hänger ni med? Har ni varit med i någon sån diskussion? Ja, några. Jag har varit med i flera och jag märker ganska snabbt, speciellt om en människa som vill debattera tro med mig, vilket händer. Naja, ibland, rätt ofta, vissa tider i alla fall, på dygnet. Då vill de debattera tro och så då är det så här, nu minsann så ska jag nog få sätta den här Julia på plats. Och om jag glittrar lite för mycket i ögonen så vet jag direkt att den här diskussionen ska jag inte lägga mig i. Här finns inte någonting som kommer. Jag kommer inte att gå fram, inte vad jag än säger så kommer jag gå fram ett ord. Så då backar jag ganska lätt. Jag var på en fest för en tid sedan och satt och pratade med en man där ganska länge. Och han bara glittrar. Han bara, men Julia, jag blir så provocerad av att du är kristen. Alltså jag tycker det är dummast man kan göra med sitt liv. Jag var kristen. Det här är en vuxen man och sofistikerad man som har ett sofistikerat jobb här i Vasa. Och han gick på och han var alltså, det är så dumt det här att vara kristen. Och till sist sa jag till honom att vet du, det finns inget ämne i den här världen som vi inte kan prata om. Men jag har ingen behov av att sitta och debattera just det här ämnet med dig hela kvällen. För det här går ingenstans. Man märkte att det är liksom en vägg. Alltså var som så, fördomarna var upp till taket. Det fanns ingen ingång att trycka till. Så jag backar ur diskussionen och sa, jag sitter jättegärna och snackar med dig. Och vi snackar gärna tro. Gärna kanske någon annan gång. Någon annan tid på dygnet. Någon annan plats. Men nu just så. Bara går inte hem. Och det var nog ett sidospår. Men det här handlar ju också om att vara vis. Var man än rör sig. Strid inte med andra troende. Strid inte med andra människor. Onödiga strider så föder ingenting gott. Var eniga i Herren. Jag tror som sagt, vår största roll är att älska och respektera varandra och andra. Oavsett vad du har för åsikt, för jag är helt säker på att i det här rummet har vi många åsikter. Oavsett vad personen på gatan har för åsikt, så att respektera och älska den människan. Det är liksom vårt första kall, det är vad vi ska göra med våra liv. Inte debattera utan respektera. Inte förakta, fördöma utan älska. Så strid inte med andra troende. Om vi strider med andra troende så finns en stor risk för att vi blir sårade, vi blir bittra, vi blir hårda i våra hjärtan. Någonting händer när vi går igång på de här striderna. Nu ska jag minsann sätta den här personen på plats. Nu ska vi nog debattera det här. Men någonting händer i vårt hjärta när vi börjar strida med andra. Någonting som inte handlar om den nutid och det liv som Gud har för dig just nu. Ja, som sagt, blir det inte några sommarglass och baddiskussioner idag. Så det kommer några så här lite hårdare rör och så får ni ta dem som de är. Det står så här i Jakobs brev, kapitel 3, vers 13-18. Är någon av er vis och förståndig? Då ska han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i era hjärtan så ska ni inte skryta och inte ljuga i strid mot sanningen. En sån vishet kommer inte från ovan utan den är jordisk, oandlig, demonisk. För där det finns avund och rivalitet, där finns också oordning och all slags ondska. Men visheten från ovan är först och främst ren. Den är dessutom fredlig, den är mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid. Alltså, det var många ord också. Men någonstans tänker jag att när vi debatterar och när vi går igång och när vi börjar strida sinsemellan, det kan handla om avund, det kan handla om liksom något sån här, någon form av bitterhet, någon sån här irritation, vi håller inte riktigt med. Men all sån här dispyt så skapar en Den är jordisk, den är oandlig och den är demonisk. Och den skapar oordning och all slags ondska. Det var inte några milda ord idag. Det var hårda ord, men däremot så finns en annan väg som är fredlig och mild, barmhärtig och ger goda frukter och så vidare. Så älska och respektera, framom att strida. Punkt nummer 3. Håll fast vid glädjen som finns hos Gud. Det står här, gläd er alltid Herren i det här bibelstället. Sen säger han, än en gång säger jag, gläd er. Det finns en genuin och äkta glädje hos Gud. När vi har fått ta emot det här dåtiden, det som Jesus har gjort, när han fått verka i vår insida, verka inom oss. Någonstans där så finns en djup genuin glädje som på något sätt går över våra omständigheter. Har ni känt det någon gång? Jag måste testa lite. Ja, se hur mycket ni är med i bänken. Jag har känt det faktiskt. Och jag tycker att det är en av de här stora, det är vissa saker som jag känner att men det finns verkligen ett, liksom ett före och ett efter i mitt liv. Där jag känner att Gud har gjort saker på min insida på ett sätt som det inte var innan jag kände honom. Och det finns en genuin glädje och hämt hem från himlen, tror jag. Oavsett om alla omständigheter suger, så finns det en kraft och en glädje att förlita sig på. Då grunden i oss är glädje i Gud, så blir varje sak, varje prövning vi möter, varje utmaning som kommer på, vartenda litet motstånd, det blir lite lättare när vi har vår glädje och vår rot på något sätt så stabilt i Gud att vi vet att vi har ett hopp. Vi vet vem vi tror på. Och vi får faktiskt, vi har pratat mycket med Ronja som jag gör det här uprising, open unga vuxna arbetet tillsammans med och andra i teamet, men speciellt med Ronja om glädjen. Och det är så här, hon borde komma in och göra liksom sidekick här och prata om glädjen i Gud, för hon är så här, yes, det är så viktigt. Det är så viktigt, och en av våra visioner också med det här unga vuxna arbetet, att vi ska ha roligt tillsammans. Har ni hört så knäpp vision? Så oandlig och galen vision. Men gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Var glad. Det finns en sann och genuin glädje. Och någonstans så vill ju liksom, är det första som vill bli stulet från oss. Glädjen att vi finns. Glädjen att få tillhör Gud. Glädjen av att vara i den här tiden, på den här platsen. Älskade Vasa. Kan vi få vara glad för Vasa, Korsholm eller varifrån du än är? Vad härligt, vi får vara glad för den här bygden. Vi får vara glad för Österbotten, för Finland. Nu blir jag snart patriotisk så jag måste backa lite. Men det finns en glädje som Gud har för oss. Och det är att liksom koppla på. Det är att koppla ihop med honom så att han får röra vid dig. Har du inte varit glad på länge, men kanske är dags att du möter Gud som är glädjens Gud. Han har min sann glädje för dig. Och du har en orsak att vara glad. Och så tänker jag, om det är så då att jag har ingen glädje. Jag tror att risken med det, om vi inte är grundade i glädjen, det är att glädjen i Gud är att vi kommer att bli tröttna, vi kommer att bli slitna, vi kommer att bli slagna. Det finns en frihet i glädjen, en lättsamhet och en upplyftande inställning mot livet. Risken utan glädje är att vi blir trötta. Har vi inte glädje i Gud, vi blir slitna. Det blir lite tungt, det blir lite motigt. Det blir så, ska jag komma till kyrkan nu på söndag? Det är 25 grader, jättehärligt väder, villan lockar. Jag orkar inte. Okej, nu ska vi inte, ingen fördöma sig mot dem som inte råkar vara här idag. Och det är ju här, så det är ju härligt. Men glädjen så ger den här kraften också att gå med Gud. Att gå lite extra länge för att någonting har hänt inom oss och det finns liksom en källa att ta ifrån, glädjens källa. Ja, punkt nummer 4 hoppar vi in i. Var vänlig mot alla. Det stod så där, låt alla människor se hur vänliga ni är. Kom lite fram här i början av mötet också. Och det är så, när man läser Bibeln så pratas det mycket om gärningar. Det pratas väldigt mycket om att vår tro byggs inte på våra gärningar. Det är inte våra gärningar som liksom definierar vem vi är Gud. Det är inte våra gärningar som kommer att ge oss liksom mängder av favör hos Gud på så sätt. Utan det är frälsningen som är grunden. Men samtidigt så står det gång efter gång att vi är skapade till goda gärningar i honom. Gud har förutberett goda gärningar för oss. Det finns någonting som Gud har tänkt för dig just där du är. Där du får vara vänlig mot alla. Det här var nog en riktigt, jag vet inte. Alltså den här är så, den är så medeljum varm den här rubriken. Så jag blir själv provocerad av den. Men alltså vi ska väcka lite liksom. Vi har så mycket inom oss och vi har fått så mycket av Gud, och när vi ger ut det, när vi är vänliga mot alla, när vi älskar våra vänner, när vi älskar våra fiender och ber för dem som har problem med oss, så händer någonting i världen. Det händer någonting och vi lämnar synliga spår. Jag ska läsa lite här. Det står så här i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 13 och fram till 16. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under käppan. Utan man sätter det på en hållare så att det lyser för alla i huset. På samma sätt så ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himmelen. Tänker att om vi väljer att inte vara vänliga mot människor, om vi väljer liksom att men jag har rätt och jag tänker vara irriterad och jag vet att den där människan har problem med mig, kanske för att jag går i kyrkan eller kanske för att jag var en, jag har tänkt säga ett fult ord, men att jag var en otrevlig människa i högstadiet eller whatever. Vad händer då? Jag tror att det drabbar vår människosyn. Det drabbar vår syn på människa som Gud har lagt ner i oss. Vår syn av att liksom faktiskt se lite längre. Av att älska människor på ett sätt som inte egentligen är helt naturligt. Utan någonting händer också i vår hjärta. När vi väljer att men jag orkar inte vara vänlig. Jag orkar inte bry mig. Jag orkar inte vara liksom den som går lite extra för någon annan. Jag vill inte ha med det att göra. Men när vi är vänlig mot alla så händer någonting i världen och människor ser att här är någonting. Det här är någonting som är annorlunda. Här är någon form av kärlek, någon form av någonting som jag inte är bekant med från förr. Gärningar så kommer aldrig att frälsa oss, men det kan leda andra människor till Gud. Dina gärningar kommer aldrig att frälsa dig, men det kan leda en annan människa till Gud. Det kommer inte att frälsa den andra människan, men det kan vara vägen till den andra människans frälsning. Så vi har fått möjlighet att också göra goda gärningar, visa vänlighet och älska människor. Och den vägen få leda människor närmare Gud. Finns det ännu något som Jesus vill göra? Finns det ännu någonting, om du tänker där du är just nu, med de människor du rör dig, det sammanhang som finns, tänk in i ditt liv, finns det ännu någonting som Jesus vill göra? Eller har han gjort allting klart? Finns det någon som du får sträcka ut dig lite extra till? Finns det någonting som Gud längtar efter att ska få ske där du finns? Finns det någonting, någon plats där han vill använda dig som han ännu inte har fått möjlighet att göra? Här lite semi-provokativt också. Jag har ju i 5 somrar i rad så var jag ut med Team Action och gjorde så här ungdomsteam, Summer Challenge. Och det var ju en väldigt spännande resa. Vi har varit ute i Europa, 7 veckor var vi ute på team på somrarna. Och hade minibuss och åkte runt till, ut till Kroatien eller ut någonstans till Spanien och runt omkring. Det var jättespännande, mycket utmanande. Jag har utvärderat det mycket efteråt. Det är några år nu sedan vi slutade med det. Men någonstans så är det spännande det här att man avsätter en tid. Man fokuserar och man säger, men Gud, använd mig, använd oss den här sommaren. Nu har vi 7 veckor här. Vad vill du göra genom våra liv? Vilka människor vill du nå? Vad är liksom på ditt hjärta? Jag var lite nostalgisk den här våren. Jag brukar inte bli så här team-nostalgisk. Men jag var lite, ah men Summer Challenge. Det var nog så jättesvettigt. Och jättecharmigt. Det var jättesvettigt i minibussarna. Jag rekommenderar inte att man åker en minibuss tryckta med massa tonåringar tillsammans. Och, ja, ingen mer om det. Men det var jätteroligt och spännande äventyr. Men det jag saknar är liksom den här när man sätter fokusen. Hörni, kom igen. Nu gör vi det här tillsammans. Kom igen. Vad kan vi nu göra? Vad är nu på Guds hjärta? Nu ställer vi oss till förfogande. Vad vill Gud göra genom ditt liv det här sommaren? Vad vill Gud göra genom mitt liv? Vilka människor ska du bjuda hem? Vilken person behöver du liksom ta rakt in i dess liv? När behöver du ta det där etta steg och säga, men hör du, får jag be för dig? Det kanske är obekvämt, kanske aldrig någon har bett för dig förr. Men får jag be en enkel bön för dig? För jag tror att Gud vill göra någonting i ditt liv där stunden. Den här tiden när man stannar upp och man lyssnar in. Det är gott och det behöver inte vara 7 veckors team för att göra det. Det kan vara en kyrka, det kan vara en life-grupp, det kan vara några ungdomar, det kan vara vem som helst, en familj som bestämmer sig för att nu ska vi lyssna in. Nu tar vi lite extra. Och jag tackar Matti för det här fantastiska. Det var som ett vittnesbörd i början av gudstjänsten. Att få höra bara, men Gud har sagt att vi ska gå den här vägen. Vad härligt. Vad härligt. Vi får mera människor på scen som säger, men Gud har sagt, nu ska vi göra det här. Nu ska vi åka dit och nu ska vi satsa på det här. Så. Ja. Finns det ännu någonting Jesus vill göra? Eller har han gjort allting klart? Jag tänkte lite också där, lite provocerande tanke också. Men jag tänkte att ju mindre vi hör om och ju mindre vi förstår vad Gud vill göra idag, desto mer kommer vi att fjärmas från att Gud faktiskt vill göra någonting. Det var lite så här knivtanke. Men ju mindre vi får höra om det, ju färre gånger vi har en Matti som står här eller en Daniela som berättar om sitt äventyr och hur Gud hade använt vissa situationer på hennes resa. Ju mer sällan vi får höra om ett aktivt liv med den helige ande, ett aktivt liv med Gud, desto mer så blir det främmande för oss och desto mer så kanske blir, oj men kunde det faktiskt vara så? Så jag tror vi får använd vår fantastiska gemenskap till att uppmuntra varandra. Att våga lite mer med Gud. Att lyssna in lite mer. Att ta ett steg eller två som kan vara lite obekvämt. Men vi har en grym styrka i vår gemenskap. Så den ska vi inte ta för givet. Den är otroligt värdefull. Nåja, vi går över till framtiden. Lita på Gud och dröm framåt. Bekymra er inte för något. Låt inte, det är punkt nummer 5. Låt inte oron ta över i ditt sinne. Låt inte oron ta över. Det är lätt hänt och det finns mycket så här, vad ska jag säga, framtidsoro och framtidsångest i dagens samhälle. Många känner en viss stress och press med vad man ska göra med sitt liv. Hur man ska få allt att gå ihop. De här stora frågorna känns ibland lite jobbiga och utmanande. Men jag tror så här att vi har möjlighet att istället för att oroa oss och gå in i det här att åh, hur ska det gå, vad ska jag hitta, vem ska jag hitta, var ska jag bo, hur ska vi ha råd, hur ska det, vad är liksom den här liksom ångesten som lätt kan mala på. Men istället för att göra det så tror jag att vi har en möjlighet att välja att tro på och lita på Gud. Lita på att Gud har din framtid i sin hand. Lita på att han har en plan och han har det helt under kontroll. Vad om vi istället för att oroa oss kan drömma oss framåt? Vad om vi istället för att gå in i den här ångesten eller oron kan bara drömma med Gud och längta och säga, men Gud, vad spännande. Vad spännande livskede. Ni som är ett brytningsskede den här våren, ni som blir klara med studierna, ni som har någonting på gång som gör att det blir lite så här, vad spännande. Vad säger Gud? Vart är du på väg? Det finns bara möjligheter, och låt inte möjligheterna oroa dig, utan låt Gud istället använda den här tiden att röra vid dig och tala in och utmana dig på din väg. Visa vad som är nästa steg. Lita på Gud och dröm tillsammans med honom. Om vi bekymrar oss för mycket så äter det upp vår livskvalitet. Det äter upp det här bästa som Gud har tänkt för våra liv. Oro dödar, men drömmar ger hopp, tänker jag. Oro dödar, men drömmar ger hopp. Okej, hörni, sjätte punkten. Var tydlig med Gud. Det står så där: låt Gud få veta alla era önskningar. Gud har skapat oss till sin avbild. Han känner dig utan och innan. Det finns ingen orsak att inte kunna vara ärlig, att inte vara ärlig i din kommunikation och i din relation med Gud. Våg vara ärlig med Gud. Och om det är någonting som du känner att stoppa dig att vara här, fundera varför. Prat med någon, be, kom på förbön. Vad som än hjälper. Men ärlighet till Gud tror jag är oerhört viktig var du än befinner dig. När jag hade min omtalade livskris då för 7-8 år sedan, jag brukar alltid nämna någonting om när jag står här. Så det enda jag inte kunde släppa, jag var ändå Gud i det. Jag var så mixed up, jag var väldigt förvirrad. Jag visste inte riktigt vem jag var, vart jag var på väg och vad min tro egentligen handlade om. Men ändå så var det så viktigt för mig att hålla mitt hjärta mot Gud. Att vända mig åt honom. Jag kunde knappt be och sa, men Gud, hjälp mig. Vart ska det här sluta? Men hjälp mig. Led mig framåt på något sätt. Och han ser ju mitt i liksom det här elände som man kanske inte i första hand vill dela med alla andra människor. Men här ser ju han. Och han vet. Och han förstår. Och han har skapat dig. Så var ärlig med Gud. En oärlig relation till Gud blir ohållbar. Gör dina önskningar också kunniga inför honom. Berätt vad du längtar efter. Berätt vad du drömmer om. Håll inte liksom till ett andligt stadie och ett världsligt stadie. Utan var tydlig i allt. Vad du har på ditt hjärta. För han har ju satt ihop hela ditt paket. Inte liksom bara din andliga sida. Utan alltihopa. Hela bibelstället så. En av de sista raderna så står det. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och här är ett hopp som håller livet ut. Och slutligen då är det alltid. Glöm inte bort målet. Evigheten är vår slutdestination. Och det är lite svårgripbart. Jag vet inte hur ni har funtat det, men jag sa att jag måste kunna visualisera saker. Jag måste på något sätt liksom. Det kan vara stort och flummigt, men jag måste kunna se att okej, så här ungefär kommer det att vara. Evigheten är svår. Den är svår att visualisera, men ändå vårt mål. Och ni vet, Paulus säger att han vet inte om han ska stanna kvar på jorden eller om han ska få upp till fadern för att han vill ännu vinna några. Men så bra är det att han vet inte att han skulle helst nog fara direkt. Bara lämna det här. Men tänk om han får ta med sig några till. Med på färde. Så är någonting bra. Är någonting positivt. Jag tänker att Paulus har lite bättre koll på hur det är än vad jag själv kan visualisera. Men hur lätt är det inte att vi blir uppslukade av livet här och nu. Av vardagen, av framtiden. Det som Jesus har gjort, det dåtiden, det faller i glömska. Och evigheten känns som en evighet bort ifrån oss. Så kan jag känna ibland. Jesus, vad Jesus har gjort, det kanske lite mattas av, det blir lite sådär irrelevant. Men framåt, evigheten känns som en evighet ifrån oss. Känns så långt borta. Men jag tror att här behöver jag påminna oss om att det här är målet. För när vi läser vår bibel så kommer det på tal gång på gång på gång att det handlar om. Det handlar inte bara om här och nu och hur du ska leva ditt liv som kristen 2019. Utan det handlar om en evighet. Vår slutdestination. Och den ska jag inte prata mycket om, utan jag vill bara nämna den och säga att det finns en dåtid, det finns en nutid, det finns en framtid för dig, det finns ett alltid, en evighet över ditt liv. Jag tänker att känner du att du har behov också på någon av de här områdena, så får du jättegärna komma upp till förbön. Känner du att det här med vad Jesus har gjort, det är flummigt och långt borta. Du vet inte om du tror på honom, du vet inte om han finns. Välkommen fram till förbön. Känner du att din nutid är lite instabil och du vet inte var är Gud mitt i det här? Välkommen fram till förbön. Och känner du att framtiden är helt, den känns för utmanande och du oroar dig mycket, så tror jag Gud också vill möta dig ännu här på slutrakan. Och har du funderingar kring evigheten, känner du att Gud på något sätt uppenbar för mig, vad är det här, vad betyder det? Och på något sätt lägg in en sån här längtan efter evigheten. Att längta, jag älskar livet här och nu, men längta efter en dag då vi får leva en evig frid och en evig gemenskap med honom som har skapat oss och inte vara mitt i den här världen med alla dess utmaningar. Så ber vi också gärna tillsammans. Vi ska sjunga en sista lovsång. Så välkomna upp lovsångarna och välkommen upp om du vill ha förbön. Och tack att du har orkat lyssna. Jättefint. Bra jobbat, hörni.